Nu riktas ljuset mot en grupp kvinnliga filosofer som försökte återupprätta meningen och moralen efter andra världskrigets grymheter. Frågor som talar rätt in i vår oroande tid. Filosofiska rummet om kvinnorna i Oxford och moralfilosofins comeback. Och här finns filosoferna Fritz Govertsson och Lyra Ekström Lindbäck som också är författare. Välkomna.
Tack så mycket.
Och välkomna alla lyssnare. De senaste åren så har det växt ett nytt intresse för fyra kvinnliga filosofer som möttes i Oxford på 40-talet. Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe, Mary Midgley och Philippa Foot. Det har kommit flera böcker om dem som grupp. Den senaste är en engelsk bok som kom på svenska i våras, Kvinnorna i Oxford. Det forskas om dem och du Fritz var nyligen med och organiserade en konferens om dem i Lund. Vad är det som gör att de här fyra är intressanta nu?
Ja, det har väl dels att göra med ett omformulerande av vår filosofiska kanon. Att lyfta fram tänkare som kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet tidigare. Men det är också så, tror jag, att det finns en generell tendens inom filosofin att gå tillbaka till just den här perioden i filosofins historia.
Varför det?
När det gäller just den här gruppen så har mycket också att göra med saker som en av de här, Mary Midgley, skrev i sent i livet. Framför allt en artikel, Det gyllene manifestet, eller The Golden Manifesto, som kom 2016. Som var ett slags uppvaknande för många. Där satte väl Midgley fingret på att Oxford under kriget var en särskilt gynnsam plats för kvinnliga akademiker av ganska morbida anledningar.
Morbida anledningar?
Anledningen till att kvinnor för en gångs skull fick ta någon slags plats var för att många manliga akademiker var utkallade i krigstjänstgöring.
Lyra, du har ju ägnat dig åt Iris Murdoch och har nämnt henne många gånger i filosofiska rummet.
Det har jag.
Och hon var ju precis som du, både filosof och skönlitterär författare. Vad är det med Murdoch som har fångat dig?
Personligen så fångade hon mig först som romanförfattare och sen som estetiker och konstfilosof, för att jag tycker att hon har en förmåga att beskriva litteraturen i synnerhet och konsten i allmänhet som tvivelaktig, alltså i Platons efterföljd då egentligen, och samtidigt unikt värdefull utan att den bidrar till kunskap eller demokratiserande eller sådär nödvändigtvis, eller till moralen, även om det nu har blivit väldigt trendigt att försöka läsa Murdochs romaner och hennes konstfilosofi som moralisk instruktion, vilket jag tror är att göra en stor otjänst. Men också för att Murdoch som filosof är väldigt upptagen med hur vi lever i självbedrägerier. Och det är därför litteraturen är så viktig, för att den speglar vårt liv i självbedrägerier. Berättelserna vi berättar för oss själva om våra liv, hjältesagorna om oss och liksom vår oförmåga att ta in andra människors perspektiv. Så hur fruktansvärt svårt det är att vara en god människa. Men samtidigt, och det är det här som gör att jag tycker Murdoch är så fängslande, hur otroligt underbart det är att leva.
Fritz, du forskar ju om de här fyra själv. Vad är det som gör att du har fastnat för dem?
Mycket har ju att göra med det som Lyra var inne på här. Alltså just den här idén om oss människor som en slags narrativa varelser, eller som varelser som målar en bild av oss själva och sen blir till den här bilden, som Murdoch uttrycker det.
Mm. Vi är inte bara liksom rationella, fria agenter i en värld där vi fattar moraliska beslut nästan i ett vakuum. Liksom. Det är ju den tidsanda som kanske uppstod i Oxford under tiden när de studerade och som fortfarande präglar oss idag. Och jag tror Elizabeth Anscombe har kallat den filosofin för liksom the philosophy of the flattery of that spirit, alltså filosofin som är till för att smickra den tidsandan, den idén om människan. Och det är väl det som alla fyra på olika sätt vänder sig emot, men på väldigt olika sätt.
Vi ska snart gå in på deras idéer, men först tänkte jag om vi kunde liksom få lite bilder av de här fyra olika personerna. Så att, om vi börjar med Iris Murdoch då, som ni har pratat om båda två, som någonstans beskrivs som en liten tjur i den här boken Kvinnorna i Oxford.
Ja, för att hon gick framåtlutad på ett väldigt bestämt sätt tydligen. Nej, men Murdoch är ju en fängslande karaktär och hon är väl den av dem som det har skrivits mest om som personlighet också. Hon började ju liksom som en angloirisk, karismatisk, bohemisk ungkommunist och slutade som den här uppburna romanförfattaren som hade fått en ordenstitel av drottningen. Det har också gjort en film om hennes sista tid i livet med Alzheimers och sådär. Så det finns ju otroligt mycket mytologi och biografi om Iris Murdoch. Hon var erotiskt vidlyftig, bisexuell, känd för sina många affärer, bland annat med Nobelpristagaren Elias Canetti. Hon lämnade Oxford efter en skandal med en kvinnlig kollega. Så det är lite liksom mytologin om hennes liv, men som filosof och författare så var hon ju dels var hon oerhört produktiv, skrev 26 romaner och en mängd filosofiska essäer och hennes magnum opus Metaphysics as a Guide to Morals. Den har beskrivits av en kritiker som razor blades buried in mashed potatoes, rakblad begravda i potatismos. Så det är en ganska träffande beskrivning. Alltså det, hon har en oerhörd skärpa, men är samtidigt så himla mån om liksom livets, vad ska man säga, luddiga partikulariteter och sådär. Så hon försöker också spegla det i sättet hon gör filosofi på, vilket kan göra henne ganska svårläst ibland.
Vi tar nästa då, Elisabeth Anscombe Fritz.
Elizabeth är en religiöst sökande människa som tidigt i livet konverterar till katolicismen. Så att det katolska är liksom genomgående i hennes filosofiska gärning från första början. Hon är ledande i etablerandet av det som sen ska komma att kallas analytisk tomism, alltså ett slags en kombination av den analytiska filosofins arbetsmetoder och den tomistiska, i någon mening aristoteliska, katolska filosofitraditionen.
Och det här med Aristoteles och grekiskan, det fick hon med sig hemifrån.
Hon var ju också en ganska excentrisk person.
Oerhört.
Hon hade 7 barn, kedjerökte, insisterade på att gå klädd i byxor, men var absolut inte någon sån feministikon. Hon protesterade utanför abortkliniker och skrev, argumenterade för varför preventivmedel var fel. Och så var hon ju kanske då framförallt Wittgensteins främsta elev, eller en av dem, och den som färdigställde och översatte filosofiska undersökningar till engelska.
Filippa Fot?
Om de andra tre i någon mening kommer från samma klassbakgrund, det vill säga någon slags brittisk övermedelklass eller stabil medelklass, så är Filippa Fot överklassdamen i gänget. Hennes morfar, va?
Jajamän.
Grover Cleveland.
Hennes mamma föddes i Vita huset.
Mm. Exakt. För morfar var amerikansk president.
Just precis. Och på pappans sida så är det en distingerad brittisk militärsläkt. Hon är också intressant i det. Alltså hon är ansiktsblind, döv på ena örat, smäcker lång.
Väldigt välklädd, men led av magtuberkulos som barn och blev infertil efter en operation på köksbordet. Så hon blev sedan lämnad av sin man Michael Foot just för att hon inte kunde få några barn.
Kan man se hur allt det påverkar hennes filosofi på något sätt då?
Kanske inte lika tydligt i alla fall. Kanske som kärlekstemat är liksom så centralt för Murdoch. Mm. Foots stora gärning är väl mycket mer på det sättet då inom akademisk. Hon är en tidig kritiker av Richard Hare till exempel och spelar i en större utsträckning det akademiska spelet. Skriver korrekta, korta artiklar snarare än liksom att ge sig ut på skönlitterära äventyr som Murdoch eller att skriva mer populärt och folkbildande som Midgley gör. Så att Anscombe och Foot är väl kanske de som egentligen genom hela karriären har haft det största akademiska anseendet.
Och Mary Midgley, hur skulle man karakterisera henne?
Hon är den kanske stora förkämpen i brittisk efterkrigsfilosofi för filosofin som folkbildande. Hon pratar om filosofin som en slags rörmokarkonst, det vill säga någonting som vi inte märker av i vardagen förrän saker går väldigt fel. Och då blir det här i någon mening akut, och då måste vi gå tillbaka och jobba om våra begreppsliggöranden. Och på ett sätt så knyter ju det här också an till de här bilderna, metaforerna som Lyra var inne på tidigare. Även Midgley har ju fokuserat på myter, berättelser och hur vi liksom skapar den här illusoriska bilden av oss själva, den här hjältesagan om jaget.
Och hennes filosofi handlar väldigt mycket om relationen mellan människa och djur, eller hur människan ska förstås som ett djur, och har väl varit ganska betydelsefull dels för djurrättsfilosofin, men också för det som idag kallas för posthumanismen. Så hon är väldigt kritisk mot den antropocentriska förståelsen av människan i filosofin, alltså att människan ska vara utgångspunkten, och att människan är något speciellt i egenskap av ett rationellt djur, som jag förstår henne i alla fall. Men intressant med henne också, om vi ska säga något biografiskt om henne, det är att hon gav upp filosofin i många år för att vara hemmafru, fick 3 barn, och hennes första filosofiska bok kommer när hon är 59.
Ja,
så hon var verksam sent i livet.
Och nu när vi har pratat om de här 4 på många sätt färgstarka olika personerna, tycker ni att det är rätt att behandla dem som grupp? Att de har ju kallats Oxford-kvartetten till exempel.
Ja, alltså de behandlas ju som en grupp av 2 orsaker. Dels för att de var vänner, och dels för att deras filosofier har olika saker gemensamt. Och alltid när man behandlar några som en grupp, då finns det en tendens att liksom överdriva det narrativet. Om man frågar sig till exempel hur nära vänner de faktiskt var, så även om Murdoch dedicerade sitt magnum opus till Anscombe, så hittade jag ett citat i Murdochs biografi där Anscombe beskriver Murdoch som någon som var uppenbart tilldragande på ett sätt som aldrig riktigt fungerade på mig. Jag menar, vi blev aldrig nära vänner. Jag tror inte att vi någonsin lyckades lista ut vad vi betydde för varandra, säger hon. Och det där går ju lite emot den här bilden som man försöker kommunicera om, att de var så nära vänner hela sitt liv och de var så viktiga för varandra. Och liksom, och Foote säger om Murdoch också att vi var intresserade av det moraliska språket, hon var intresserad av det moraliska livet. Hon lämnade oss i slutändan. Så att det är viktigt för dem i deras liv och verksamhet att poängtera att de höll på med olika saker. Liksom. Så att den här beskrivningen blir lite reduktiv, tycker jag.
Det blir den, men samtidigt så kan det också fylla ett slags historiografiskt syfte att prata om dem som en grupp. Och samtidigt som det kanske Lyra har rätt i att det finns reduktiv problematik i ett allt för starkt sånt här gruppnarrativ, så finns det ändå oerhört mycket som förenar dem. Den här idén om en slags förståelse av metafysiken som ett arbetande med bilder eller myter eller narrativ. Den här idén om personmetafysiken som att vi jobbar med berättelsen om oss själva.
Att personmetafysiken, att försöka förstå oss själva, det är det handlar om då.
Och inte oss som individer då, utan människan som en bildskapande, berättande karaktär. Alltså de intresserade sig för det som skulle kunna kallas som filosofisk psykologi. Alltså att medvetandet är komplext, och innan vi har förstått hur vi präglas av liksom drifter och begär, och Murdoch var ju väldigt inspirerad av Freud till exempel, även om hon inte alls höll med honom i allt, så kan vi inte resonera etiskt. Och för Murdoch var de här 2 sakerna helt sammanflätade. När vi förstår hur vi fungerar psykologiskt, då förstår vi vad etik är.
Kan man ändå säga att de hade något gemensamt i det att de ju inledde sina karriärer ungefär samtidigt i Oxford, och att de gjorde ett slags revolt mot den förhärskande filosofin som rådde i England då? Vad är det de gör uppror mot? Vad är det för sammanhang när de här 4 gör entré i filosofihistorien?
När vi kommer in i historien här, så har precis A.J. Eyre lanserat sin Language, Truth and Logic, en bok som är inspirerad av den så kallade vinkretsen, försöker att reducera det moraliska språket till egentligen påståenden om påstående om känslor egentligen. Alltså prata om moral eller metafysik eller religion eller såna här saker. Det är, liksom, det är ingenting som kan vara sant eller falskt eller egentligen meningsfullt.
Och då är det ingenting att prata om i filosofin? Så att
nej, egentligen inte. Det är, egentligen kan vi bara... Vi kanske kan skriva någon dikt eller sådär. Det är i princip den.
Och estetiken är lika irrelevant och lika ytlig. Det är bara uttryck för personliga känslor. Det finns ingen lära om det sköna. Det är liksom inte möjligt.
Men andra världskriget påverkar ju förstås hela samhället med bomber och beredskap och människor som kallas in i krig. Och det förändrar ju också då filosofimiljön vid Oxford och förutsättningarna för de här fyra kvinnorna som blir väldigt betydelsefullt. Hur då?
Verkligen. Ja, men dels så är ju alla de unga klipska männen borta i kriget och många av dem ska ju aldrig komma tillbaka. Så de unga kvinnorna kan ta plats på flera andra sätt. Dels så domineras inte längre diskussionerna av den här typen av hetsig argumentativitet, utan de undervisas av vapenvägrare och flyktingar. Väldigt många judiska intellektuella hade ju redan förlorat möjligheten att ha tjänst vid universiteten på kontinenten när de börjar studera 1939 vid Oxford. Och det där är ju liksom en helt annan tradition av kontinentalt tänkande. De blir undervisade i Kant till exempel av en framstående judisk intellektuell. Och Donald McKinnon som är mentor för de alla fyra på olika sätt. Han är ju från början i alla fall vapenvägrare och sen blir han förvägrad krigstjänst på grund av sin astma. Han har ju ett väldigt stort teologiskt intresse också. Så det skapas en helt annan typ av intellektuell miljö där kvinnorna också kan ta rollen som skyddslingar åt lärarna. De har liksom inte längre sina unga manliga arvtagare som alternativ riktigt.
Så det är det, och sen så hamnar de också i en miljö där filosofins historia också i större utsträckning tas på allvar än vad den gjorde av den nya generationen stora manliga akademiker som kallas ut i kriget.
Vi ska komma in mer på tänkandet och hur det påverkas av kriget nu i filosofiska rummet om kvinnorna i Oxford som tog tillbaka moralen och meningen i filosofin. Med filosoferna Fritz Govertsson och Lyra Ekström Lindbäck. Andra världskrigets fasor fick många att ställa frågor om människan och moralen. Nyheten om koncentrationslägren fick Filippa Futt att bli moralfilosof. Moralen kunde inte vara upp till var och en att bestämma. Det kunde inte vara en smaksak. Man måste kunna säga att nazisterna handlade objektivt fel, ansåg hon. Filosofin måste ha något att säga om moralen. Ja, hur påverkade kriget filosofin för de här fyra? Murdoch, Foote, Midgley och Anscombe, filosoferna, de fyra kvinnliga filosoferna i Oxford som vi pratar om.
Alltså jag tror att en sak som var betydelsefull och som inte har lyfts fram så mycket, det är ju att alla de här fyra också fick krigsposteringar. För när alla män hade skickat ut i kriget så behövde liksom kvinnor jobba med administration och på myndigheter och liknande, eller med flyktinghjälp som Murdoch gjorde och sådär. Och att det att genast få och efterfrågas som intellektuell arbetskraft efter en avslutad kandidatutbildning tror jag var väldigt, väldigt viktigt för kvinnornas självkänsla också. Och känsla av att kunna bidra till samhället och att ha viktiga funktioner i samhället.
Hur påverkade kriget deras filosofiska tänkande?
I en mening kan man väl säga att de förenas i det att de... återigen slår back ut mot en ganska lång brittisk tradition av att ta avstånd från det som känns metafysiskt problematiskt och säga att det liksom inte finns. Alltså det är en klassisk brittisk manöver i filosofins historia är helt enkelt att så fort någonting blir problematiskt så säger vi att ja, men det finns nog inte, men det gör ingenting. Imperiet består, så att säga. John Stuart Mill pratar om Gud på det här sättet. Det spelar ingen roll att Gud inte finns för att Church of England fyller en viktig social funktion. Eller...
Och vad det som inte fanns i det här fallet då som man försökte bli av med, så att säga, i filosofin?
mening som inte har att göra med vår empiriska verklighet, tror jag. Mm.
Alltså du var ju inne på Furt och att hon bestämde sig efter kriget för att bli moralfilosof. Hon ville ju först syssla med medvetandefilosofi framförallt. Men efter att rapporterna från koncentrationslägren kom efter befrielsen så blev hon så drabbad av det här och så provocerad också av den tidens moralfilosofi som säger att moral är bara uttryck för personliga känslor. Och hon menar, det är liksom inte bara min personliga känsla att så här, det nazisterna gjorde var fel, utan det är objektivt fel. Hur kan vi hitta en grund för att resonera om moral utifrån en idé om det är objektivt goda och det är objektivt onda?
Mm. Och just det här med att ta fasta på hur vi resonerar också är karaktäristiskt för Furt här. För att hon vill inte bara säga att det nazisterna gjorde var objektivt fel. Hon vill också säga att de i någon mening är irrationella.
Mm.
Och det här kämpar hon med egentligen hela sin karriär. Hon börjar med att försöka återvända till Aristoteles och utveckla en teori om dygden för att kunna säga att det nazisterna gör är odygdigt och också kopplat till, alltså det är självdestruktivt i någon mening. Sen så tänker hon under en mittenperiod att det här inte riktigt fungerar. Anledningen till att hon gör det är väl kanske för att hon sveps med i en slags instrumentell förståelse av rationalitet. Alltså som en slags målmedel rationalitet, att det mest handlar om att välja de smartaste medlen för våra mål. De mål vi antar att det är där vi ska göra det stora moraliska jobbet. Men hon inser sedan att, eller argumenterar senare för att rationaliteten är mycket mer genomgående ett moraliskt laddat fenomen.
Vad blev hennes lösning? Hur hittade hon den objektiva moralen?
Hon börjar att fundera i termer av oss som människor återigen. Alltså den mänskliga varelsen, det metafysiska djuret som Donald McKinnon kallade det. Och hon tänker sig på ett sätt som liknar återigen Aristoteles, att på samma sätt som vissa saker är objektivt bra för tomatplantan jag har hemma på balkongen till exempel. Det är objektivt så. Den behöver vatten. Vatten är bra för tomater. Viss typ av solljus är bra för tomater. På samma sätt så finns det saker som är bra för djur. Och på samma sätt fungerar också i någon mening människor. Så vissa saker är bra för oss. Det vill säga att den här idén om någonting som är bra, det måste förstås i någon mening som kopplat till vad är det för sak? På samma sätt som att det är bra för en kniv att ha en skarp ägg, så är det på något sätt bra för människor med vissa sociala sammanhang eller vissa karaktärsdrag, det vill säga dygderna.
Mm. Och det där är ju ett aristoteliskt sätt att resonera på, och både liksom Midgley och Anscombe och Furt var ju på olika sätt väldigt präglade av det aristoteliska tankesättet eller synen på människan. Och Murdoch skiljer sig ju ganska tydligt från dem där i och med att hon kallade sig själv nyplatonist och hade liksom den platonska idén om det transcendenta goda och att det goda, det sanna och det sköna är en och samma sak. Och att bli medveten om verkligheten, det är för henne samma sak som att bli god. När man blir medveten om det sanna, då måste man agera på ett visst sätt, menade hon då i Simone Weils efterföljd.
Och vad var hennes väg då, Iris Murdochs väg till att upptäcka, vad ska jag säga, meningen och moralen eller det goda i livet?
Ja, alltså hon menar ju då att vi drivs av kärlek framförallt. Men kärleken för Murdoch är en väldigt blandad kraft. Kärlek kan både liksom, alltså rasande förälskelse vet ju vi alla kan göra en ganska knäpp. Men kärlek kan också slita ut liksom, på något sätt betydelsen, meningen, livets mening ur en själv och placera det i en annan människa och tvinga en att upptäcka verkligheten.
För att hon sysslar ju också med det här, eller det kanske alla gör, att försöka hitta någon liksom, moral och mening att det finns ändå i världen. Den är inte tom, den måste in i filosofin. Vad har du mer för idéer kring det här?
Det handlar i någon mening för alla fyra om att någonstans se den andre. Att det är där någonstans vi växer också som människor. Att genom att se den andre så ser vi också oss själva och kommer ut ur någon slags den här illusoriska berättelsen om oss själva som någon slags hjälte, och vi börjar liksom förstå vilka vi själva är, vilket leder till att vi blir en bättre människa.
Fritz nämnde likheterna då mellan de här fyra, Foot, Anscombe, Murdoch och Midgley. Men vad är skillnaderna? Finns det några väldigt betydelsefulla skillnader?
Alltså en sak som är slående, det är ju att deras skrivsätt skiljer sig väldigt mycket åt. Och jag har faktiskt ett litet quiz till Fritz här. Jag har tagit en mening från vardera filosof och översatt den till svenska också för att ge en bild för lyssnarna av hur de låter när de skriver. Okay, och se om Fritz, du kan identifiera vem av de fyra det är.
Jag känner att min akademiska status är verkligen på spel här,
ja,
nu.
Det här är ett prov, en examen. Här kommer den första. Vi förväntade oss inte att jorden skulle vara sårbar, förmögen till hälsa eller sjukdom, helhet eller skada. Men det visade sig att vi hade fel. Jorden är nu ovedersägligen sjuk.
Det här måste vara Midgley.
Korrekt. Här kommer nästa. Det värsta dilemmat finns i den tredje sortens exempel, där man måste döda barnet för att rädda modern, säg genom att krossa dess skalle. Medan om ingenting görs kommer modern att dö, medan barnet kan förlösas säkert efter hennes död.
Det här är Foot eller Anscombe, jag säger. Det är Foot.
Det är helt korrekt också. Hon resonerar väldigt mycket genom exempel, Philippa Foot. Mm. Här kommer nästa. Att förälska sig är för många människor den mest enastående och mest avslöjande erfarenheten i deras liv, genom vilken betydelsens kärna plötsligt slits ut ur jaget och det drömska egot chockas till medvetenhet om en helt separat verklighet.
Det här är Murdoch.
Ja, det har jag nästan redan gett ut.
The fat relentless ego.
Ja, och så kommer den sista då, som vi alla redan vet vem det är, men hon har ett väldigt speciellt språk. Av detta skäl implicerar inte påståendet att en man vet att han gör X, påståendet att han vet att han gör allting annat som ingår i hans görande av X.
Det här är Anscombe, och jag tror att citatet kommer från Intention.
Mycket bra, Fritz. Du får högsta betyg.
Ni måste nästan säga någonting om det här sista citatet som var kanske lite svårt att hänga med.
Jag tycker att Anscombe är fruktansvärt svår att läsa. Det står ju liksom på baksidestexten av Intentions att det här är ett ofta citerat, ibland läst och mycket sällan förstått verk.
Men det handlar om handlingsfilosofi.
Det handlar om handlingsfilosofi. Man kan i någon mening kan man säga att den här texten, Intention, en kort bok från slutet av 50-talet, 57 tror jag.
Säkert.
Det är startskottet för den moderna handlingsfilosofin. Helt klart.
Vad det är som ligger bakom att man handlar på olika, eller man kan analysera
hur vi ska förstå mänskligt handlande.
Vad är en avsikt handlar om egentligen? Alltså Anscombe räknas ju som en av 1900-talets viktigaste filosofer. Hon har ju helt klart den starkaste ställningen i akademin av de här fyra.
För att liksom knyta ihop eller avsluta lite den här delen om deras tänkande. Finns det någonting problematiskt med de här idéerna som de har kring världen? Någon kritik som man bör ha med sig?
Alltså Murdoch, om jag ska vara djävulens advokat här då, har ju anklagats framförallt från analytiskt håll att inte ens vara filosof i ordets rätta bemärkelse, utan bara någon slags poetisk tänkare. För att hon var ju dels liksom influerad av den kontinentala traditionen, men också väldigt intresserad av mysticism. Inte bara Simone Weil, utan också buddhistiska mystiker, och den kristna mystiken Julian of Norwich var väldigt viktig för henne. Och hon skriver ju då, som vi har hört här, på ett ganska färgrikt sätt. Det finns ju vissa som menar att man inte bevisar någonting med det här sättet att tänka överhuvudtaget, liksom, som vill att filosofin ska vara strukturerad, mer som Anscombes filosofi är strukturerad med tydligt uppbyggda logiska resonemang.
Och det är väl också här som den här gruppen kanske blir viktiga också, tycker jag, just det här att de så tydligt visar att det är helt okej att filosofisk prosa ser ut på väldigt många olika sätt. Det är inte alls så att det är på förhand givet att det 8000 ord långa artikelformatet är det absolut bästa sättet att producera.
Att tänka på vad det är att vara människa.
Nej, exakt. Alltså det är, och det här är någonting som är oerhört viktigt, tror jag, med den här gruppen.
Mm. Det här är Filosofiska rummet om kvinnorna i Oxford som tog tillbaka moralen och meningen i filosofin. Med filosoferna Fritz Govertsson och Lyra Ekström Lindbäck. De fyra filosoferna Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe, Philippa Foote och Mary Midgley gjorde uppror inom den analytiska filosofin, tog tillbaka moralen in i filosofin, vidgade samtalet om vad det var att vara människa, rotade moralen i djur och natur och mänskligt liv. Vad har de satt för avtryck och vad har de här synsätten att säga oss idag? Om vi ser vad som händer runt om oss idag när det startas nya krig, vad tycker ni är det viktigaste de har att säga oss?
Alltså jag tänker att en väldigt viktig fråga är vilken plats den akademiska filosofin har fått och gett sig själv också i samhället idag. För det är ju någonting som de gör uppror mot redan då, och det är en del av anledningen till att McCumell och Wiseman vill skriva den här boken också, för att de är oroade över situationen.
Den här boken som...
Kvinnorna i Oxford, Metaphysical Animals på engelska.
En bok som vi alla tre har läst inför idag och som kom nyligen på svenska.
I översättning av Peter Staffansson. Jo, men filosofi då handlar väldigt mycket om att man gör karriär genom att publicera sig i olika högrankade tidskrifter. Universiteten är inte fria att liksom tillsätta de som de anser är de bästa tänkarna, utan man måste följa liksom ett system för meritering. Man ägnar sig väldigt mycket åt intellektuella pussel. Det finns en överspecialisering också, att man håller på med ett visst typ av problem och ska kunna försvara det från alla möjliga tänkbara håll. Det här stora generaliserande tänkandet om livet och meningen och människan, det är nästan helt försvunnit ur den akademiska filosofin. Och därför är de här fyra tänkarna så himla viktiga idag, tycker jag.
Men vad är problemet med om det sättet att tänka har försvunnit? Alltså...
Ja, men då finns det ju ingen som tar det liksom intellektuella ansvaret att på en hög komplex nivå resonera om vad det är att vara människa.
Precis, om vi alla yrkesverksamma filosofer jobbar med att bli en... stor fisk i en liten damm, som det heter, så missar vi väl väldigt mycket av de frågorna som vi bör ställa oss. Sen så kan man väl kanske också säga att de här fyra också arbetar med frågor som är högaktuella idag. Anscombe ställer sig, som den goda katolik hon är, i Thomas av Aquinos efterföljd, frågan om det rättfärdiga kriget till exempel.
Och Murdoch tycker jag är väldigt intressant också för den typ av instrumentalisering av konsten som vi ser idag. Dels genom konstnärlig forskning, alltså en vilja att akademisera konsten, som hon var väldigt, väldigt kritisk mot. Alltså då fanns ju inte konstnärlig forskning på hennes tid, men just det här, vad ska man säga, komplicerade, kritiska självförståelsen av konsten. Konsten handlade för henne liksom om någonting som är angeläget för alla människor. Det var inte en specialiserad form av förståelse. Och dels om den här idén om att konsten ska vara så god, uppbygglig och fin och så vidare i samhället för att ge stöd, att den ska vara demokratiserande och så vidare. Där har hennes estetiska filosofi ett jättestort värde idag, tror jag, som kontrast.
Vi var väldigt inne på det innan här. Midgleys tänkande är också oerhört viktig för vårt förhållande till naturen och planeten och klimatomställningar och... Hon sätter verkligen fingret inte bara på att vi också är djur, utan också att vi är en del av en större organisk helhet. Hon är en tidig förespråkare av den här Gaia-hypotesen till exempel.
Vad är Gaia-hypotesen?
En slags mer metaforiskt sätt återigen att prata om det som kanske är lite svårförståeligt när det gäller liksom ekosystem och ömsesidigt beroende i biologiska termer.
Hur lever deras idéer vidare idag? Vilka finns det för tänkare som har plockat upp de här och förvaltar dem?
Det finns en hel rad akademiskt verksamma filosofer som är... väldigt framträdande. Vi har en sån stor stjärna som Martha Nussbaum till exempel, eller Cora Diamond, en annan.
Cora Diamond var ju elev, eller studerade under både Anscombe och Foote, och hon var också en av de första inom akademin som tog Iris Murdochs filosofi på allvar.
Jag kan säga att Martha Nussbaum har vi också gjort för inte jättelänge sedan ett program om här i Filosofiska rummet, och då handlade det just om det här med djurs rättighet och fiskens rätt att leva ett blomstrande fiskliv och sånt som låter ju som de här tänkarna vi har pratat om.
Absolut. Så vi har också en rad tänkare som framförallt kanske blir kända på 80- och 90-talet som också elever på olika sätt till den här gruppen. Bernard Williams, Alistair MacIntyre, Charles Taylor. En slags historisk vändning inom den analytiska filosofin. Alltså, återigen har vi att göra med filosofer som befinner sig lite liksom i gränslandet av den stora tuffande traditionen som börjar vända sig till historien och argumentera på ett historiskt sätt med historiska exempel och genom att spåra tankeutveckling genom historien. Och det arbetssättet är också någonting som de här männen har tagit från den här tidigare gruppen, så de är liksom en slags nästa generation. Och sen så är de kanske inte så duktiga på att tala om för läsaren alla gånger att de faktiskt har fått inspirationen därifrån.
Nej, alltså det är ju först de senaste kanske 20 åren som i alla fall Murdochs filosofi har blivit ett separat ämne på något sätt som man kan syssla med filosofiskt. Inom litteraturvetenskapen har man ju sysslat med Murdoch som studieobjekt så att säga väldigt länge. Men de här tidigare tänkarna som vi nämner, som Cora Diamond, Martha Nussbaum, Stanley Cavell, de har mer inspirerats av och reagerat på Murdoch snarare än att liksom försöka resonera kring vad hon faktiskt tänkte. Och den typen av liksom akademiska monografier om Murdoch och sådär, det har ju kommit först nu. Liksom.
Mm.
Ja. De här filosoferna som vi har pratat om nu, de här kvinnorna i Oxford, hade ju då ett engagemang för att föra in mening och moral i filosofin. Finns det en liknande som moralisk väckelse inom filosofin nu?
Ja, det skulle jag nog vilja säga. I någon mening i alla fall så kan man säga att det som idag pratas om som begreppslig ingenjörskonst eller conceptual engineering och begreppsetik och sådär har...
Vad är det för någonting?
Alltså idén om att mycket av vårt tänkande bör handla om, eller mycket av vår filosofiska uppgift handlar om att skärskåda de begrepp, termer och tankemodeller som vi använder. Alltså hur vi begreppsliggör verkligheten spelar roll för hur vi sen interagerar med den. Och det här är ju en idé som på väldigt många sätt går tillbaka till den här gruppen. Så det här har vi en ny, ganska omskriven, åtminstone inom akademisk rörelse som har mycket att lära från den här gruppen. Och där det kanske inte riktigt har erkänns hela vägen ut hur mycket den är skyldig dem.
Nej, alltså det finns ju en väldigt stark post-Wittgensteiniansk tradition på många universitet, och alla de här fyra i olika höga utsträckning, kanske framförallt Anscombe, var ju väldigt präglade av Wittgenstein, men har kanske inte riktigt fått den statusen inom det post-Wittgensteinianska forskningsområdet som de förtjänar heller.
Men det här med att just plocka in mening och moral och fundera kring de frågorna i filosofin, ja, hur är statusen för det nu?
Alltså jag är fel person att fråga, för att jag doktorerade ju då på ett litet center för moralfilosofi i Tjeckien som karaktäriserades av att man sysslade med underlig moralfilosofi på olika sätt, och där hamnade jag just för att jag sysslade med Murdoch och några av de främsta samtida filosofiska forskarna på Murdoch tyckte jag fanns där. Så det var därför jag hamnade där avsides i ett filosofiskt bakvatten.
Ja, just det. Och jag är så pass märklig på Lunds universitet så att jag är också tvungen att åka och
gästforska där.
Men nej, det får man väl ändå säga att om man tittar liksom på, det är fortfarande så, inte så att de här har som sagt inte fått det avtryck de kanske förtjänar, och det är fortfarande så att huvudfåran inom den liksom akademiska filosofin kanske inte har tagit till sig det här på det sättet som de borde.
Jag har svårt att se att Stockholms universitet skulle anta en doktorand på Murdoch eller Midgley till exempel.
Till exempel. Men, och på det sättet finns den här homo economicus-modellen eller den här synen på mänskligt handlande och det här intresset för de här distinkta valen, alltså valsituationens betydelse. Den är fortfarande där inom moralfilosofi. På ett sätt är liksom den kritik de kom med från slutet av 50-talet egentligen och framåt, eller ännu tidigare än så. Vision and Choice and Morality, en av Murdochs viktigaste texter på det här området, kommer ännu tidigare än så. Men den kritiken är fortfarande högaktuell idag.
Filosofin är ju fortfarande manligt dominerad. Nu håller filosofihistorien på att skrivas om, och bland annat genom att kvinnliga filosofer lyfts fram, precis som de här fyra då. Påverkar det filosofin?
Ja. Jo, men det tror jag. Alltså, den här kollektivbiografin som vi pratar om, den har ju skrivits delvis i syfte att när Wiseman och McCummell blev professorer och själva fick kvinnliga studenter, och att de märkte att de här kvinnliga studenterna saknar liksom berättelser om vad det är att vara kvinna i filosofin. Och det var just därför de skrev den här typen av så här berättelse om en kvinnlig vänskap som leder till betydande filosofiskt tänkande. Och den typen av berättelser finns ju fortfarande. Alltså det är ju väldigt, den kvinnliga filosofin, eller liksom kvinnors plats i den filosofiska akademin, har ju en väldigt, väldigt kort historia. I Sverige får vi ju vår första professor i filosofi som är kvinna 97. Liksom. Det är inte länge sedan. Det är fortfarande det mest mansdominerade humanistiska fältet.
Men ändras filosofin av att man lyfter fram de här tidigare då kvinnliga filosoferna som inte har varit synliga och erkända på samma vis?
Alltså, Midgley har ju en intressant radioessä som blev refuserad under hennes livstid, där hon resonerar utifrån att alla, eller väldigt många betydande filosofer har varit ungkarlar. Och att det, hon menar att det har liksom präglat en tradition av så här solipsism, eller liksom idén om att man bara utgår från en ensam isolerad individ, just för att de här männen har inte haft någon erfarenhet av familjeliv och de förstår inte hur avhängiga vi människor är av varandra. Så jag tror absolut att den typen av erfarenheter som många kvinnor har av att livet är relationellt och delat och biologiskt, liksom, det kan nog prägla tänkandet.
Ja, det är väl klart att en större inkludering leder till ett bättre tänkande. Det kan jag liksom inte ens hitta i mig själv förmågan att frågasätta, tror jag.
Sen finns det också en risk att man övervärderar vissa, om man ska så här gräva fram och göra en feministisk filosofihistoria och ska då ta tänkare som kanske inte haft möjlighet att utvecklas intellektuellt och akademiskt och uppvärdera dem. Men det är ju inte fallet med de fyra tänkarna här, utan de hade ju sensationellt nog alla möjligheter att växa och frodas som tänkande varelser, och det är ju något historiskt nästan nytt för deras generation.
Nu är vi framme vid det som vi ber alla våra gäster att komma med, nämligen berätta om något som har vidgat er värld, något som har inspirerat till nya tankar. Många nämner en bok eller tv-serie, men fotbollsmatcher har också förekommit, så att ramarna är vida. Lyra.
Ingen fotbollsmatch tyvärr, men en underbar roman av den isländska författaren Eirikur Örn Nordahl som heter Naturlagarna. Och den kommer på svenska i augusti i översättning av John Swedenmark. Och den handlar om ett prästmöte på den lilla orten Ísafjörður i Västfjordarna på Island år 1925. Med hundratals försupna präster och en massa olika övernaturliga fenomen som börjar hända i den här lilla orten. Det är en oerhört rolig och väldigt mäktig lång roman som jag rekommenderar alla att läsa.
Men först i augusti då?
Först i augusti.
Fritz?
Jag säger nog inte bara det här för att jag kommer från Lund, men Skissernas museum. Jag tror att det är oerhört, för mig i alla fall, det har varit oerhört givande att få sätta fokus på, få insikt i, få en trygghet i insyn i skapande processen. Så att det här är väl ett mer allmänt tips kanske, att man ska vara vaksam på processen bakom.
Skissernas museum i Lund.
Just precis.
Tack, Filosofiska rummet om kvinnorna i Oxford som förde in moral och mening igen är slut. Och ni har hört Lyra Ekström Lindbäck, filosof och författare, och Fritz Govertsson, filosof och forskare på avdelningen för idéhistoria vid Lunds universitet. Marie Liljedahl producerade, jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Trevlig sommar, vi fortsätter med nya avsnitt varannan vecka, precis som vanligt. Ha det fint.